Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade något, den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Det räcker.
Jag gjorde yoga i morse.
Alltså på studio?
Nej, för fan, hemma 10 minuter.
Skryt. Men vänta, du måste vara närmare micken. Men, är det något fel på den?
Men jag vet inte hur man ställer. Kan du...
Jag får alltid...
Ja.
Nej!
Men du är i alla mina relationer förutom den man.
Det jag tänker vignetten kommer här. Jag måste bara få feeling.
Vet du inte vart du ska börja med?
Jo, jag vet exakt. Går in i vecka 3. Hade vi varit en havande kvinna så hade det kanske synts på någon sticka. Nej, inte riktigt va?
Nej.
Nej, okej. Bra början. Ja. Det hade om någon vecka synts på stickan.
Exakt.
Vi ska väl börja ner med att tacka alla
som har skrivit av sig. Nej, men...
Det har varit... Ni har, alltså, ja...
Det är det finaste jag har varit med om.
Ja.
Alltså, du kanske är van.
Nej, alltså, jag är inte alls... Alltså,
Du får väl respons på saker du gör?
Jo, absolut. Men jag tycker att jag skrev det också på min story, tror jag. Alltså, att jag tycker att det är så fint för att de här två första avsnitten som vi har haft nu, jag tycker ändå att vi båda har varit modiga. Mm. Och framförallt du självklart, för du är ju ovan också med podd och sånt där. Men att man har delat saker... om sitt liv. Mm. Och att få respons på det, det tycker jag är så mycket större än ifall jag liksom har gjort något program eller liksom.
Ja, jag sa det, att det känns som att jag har fått typ 10 000 nya tjejkompisar.
Ja.
Ja, men det gör det.
Ja, 20 000, ifall vi ska vara noga med siffrorna. Ni var många som har lyssnat och det är vi så tacksamma för.
Nej, men, och just kanske folk skriver och delar med sig och alla kanske inte har det så lätt just nu. Mm. Och alltså, jag skulle vilja skriva och svara så himla långt till alla som har skrivit. Men jag är så glad att det var någon som skrev att så här, empati och igenkänning på avstånd kan vara så, det är en sån otrolig, kanske en paus i saker som är jobbiga. Och det tyckte jag var så fint. För jag känner igen det där så mycket från när jag kanske inte hade det så bra.
Ja, att det betyder så mycket.
Det betyder så mycket. Alltså, ja, empati på avstånd. Det var lätt så fint.
Ja, men och jag tänker ju... Jag har ju inte haft det så tufft i livet.
Du hittar bara på.
Jo, exakt. Jag letar efter barndomstrauma för att få content. Nej, men absolut, det är klart att man är olika skör inför livet och så vidare. Och jag är ju efter jobbigt psykiskt ibland och liksom sådär, som många. Och då vet jag ju att vissa är sådär nojer eller ångestgrejer som jag har hållit på med. Då vet ju jag att när folk... Alltså runt när jag var typ 24 och började gå terapi och mådde som sämst. Då kommer jag fortfarande ihåg när jag läste vissa saker. Mm. Eller lyssnade på vissa poddar. Och bara liksom blev hjälpt. Och det där blev som mantran för mig. Mm. Någonting som jag hade hört någon säga och så. Mm. Så bara tanken på att man kanske kan vara lite så för någon. Är ju väldigt, väldigt fint.
Ja, för att återigen. Jag hade nog aldrig suttit i en podd om inte jag hade varit sjuk. För att det var då jag insåg värdet av... Alltså, när människor delade med sig till mig... så hittade jag ju styrka i det. Det var ju det första jag gjorde när jag fick min diagnos. Låg jag i badet bara i flera timmar och googlade. Och så, det fanns ett nätverk för unga kvinnor med bröstcancer i Kanada. Och deras hemsida hade som en så här mina vännerbok där tjejer fick skriva sina, alltså sin historia och ja men, hur det var när de fick diagnosen, bam bam bam. Och så var det sista delen i den där mina vännerboken var vad skulle du ge för råd till en nydiagnostiserad? Och alltså jag läste väl kanske, du vet, 100 av dem där. Och vissa saker talar ju bara till en. Det var någon tjej som skrev, som verkligen jag tog med mig, som var, det här är din chans att vara, alltså visa den bästa versionen av dig för dig själv. Alltså du vet, man gör det inte för någon annan att man ska vara, du vet, ta sig an den här stora utmaningen, men gör det för dig själv. Och det, för mig var det jätteviktiga ord som jag, och hon vet inte vem jag är, men det var, det genomsyrade hela min behandlingstid.
Ja, och tänk att nu kanske någon lyssnar och tar med sig det som du säger. Ja. Vi sa innan att det här kommer inte vara någon grin på. Sminka er.
Ja, på med mascaran.
Ni behöver inte oroa er. Men du ska säga så att jag grät på bussen hit. Men vi kan ta det sen. Nu ska vi inte grina här nu.
Nej.
Du sitter ju här solkysst och läcker. Hemkommen från Mexiko.
Puerto Vallarta, Mexico.
Ja, si, si. Oh, nej, är det cultural appropriation? Är det okej att ha en sombrero på sig?
Sombrero?
Vad heter
ja, sombrero.
Sombrero heter det.
Är det okej? Menar du i samhället överlag att du skulle komma i en sombrero?
Jag tanken slog mig bara. Du vet, för att så här, det, cultural appropriation är ju ändå på tapet, har ju varit flera år. Men, och det har ju fått en att ifrågasätta sina val man gjorde förr.
Sombreron hänger kvar i garderoben.
Sombrero, nej men vi har ju hemma, från, du vet, så här, för några år sedan, kanske 10 år sedan, en typisk mexikansk hatt då, liksom, som jag vet att Anton hade på sig på någon sån. Spex kan man säga så här, Mexikofest liksom. Så jag ser den där ibland och tänker, oj, den där borde vi väl göra oss av med. Att gå, liksom, gå runt med lösmustasch och sån där hatt, det är ju att klä på sig någon annans kultur. Det är väl inte okej, eller? Men sen så tänkte jag, men Mexiko, det är sånt där, jag vet inte, mellanting. Du och jag har inte tolkningsföreträde, du ser nervös ut.
Ja, jag såg det med att jag började flacka med blicken.
Du är väldigt rädd att närma den här typen av ämnen.
Absolut.
Ja. Man ska inte vara så rädd. Alltså, ja, jag vet inte vad jag vill ha. Jag bara tanken slog mig.
Ja, klä på dig sombreron då.
Nej, men jag vill ju inte ha den. Ja, det är inte så att jag är kränkt för att jag inte får ha den, givetvis. Utan det är bara att jag funderar högt.
Ja. Jag har i alla fall varit i Mexiko.
Ja, och hade du sombrero?
Nej.
Gjorde du cornrows på stranden?
Nej, jag var... Första delen av resan så bodde jag ju på ett så lyxigt hotell.
Det är inte så många i Mexiko som har så lyxigt, men absolut, nej, du bodde så.
Ja, ja, men det var ju till och med jag mådde ju det, så här, jag älskar, eller vem, ungefär som att det är unikt, jag älskar lyx, men jag tycker inte om att bli upppassad. Det är man ju inte bekväm med. Nej. Eller är du det? Att ha en butler, typ. Ja, du har en hemma.
Ja, men, nej, det är jag inte. Alltså, inte. Det beror ju på såklart i vilket sammanhang.
För det här, men ifall var det liksom en sånt hotell, tänkte jag att alla är vitklädda. Om man gick förbi dem så var de tvungna att stanna och hålla sig för hjärtat och typ hälsa.
Var det också så att ni, gästerna på hotellet, det var vita och så var personalen var mexikaner?
Ja.
Ja, sånt är obekvämt som fan.
Ja.
Men vad, liksom, vad hjälper ens obekväm?
Ja, nej, jag vet. Men det är ju inte helt bara bekvämt, tycker jag.
Nej, absolut.
Men nu bodde jag på ett sånt i alla fall.
Jag var där och tog nytta av allting då.
Och det var ju, jag vet inte om, alltså jag var som en person som var på resa veckan innan de ska avrättas, typ. Alltså du, jag har druckit, jag har ätit, jag har badat, jag har pratat, jag har grinat. Som att det vore det sista jag gör i livet. Alltså jag var så mycket på det här bröllopet.
Ja, du tog plats.
Ja, men på liksom vigseln, det var ungefär som att jag... Nej.
Jag hittade filmer, Nia.
Nej, såg du mig?
Nej, men jag hörde dig.
Du skojar.
Jag hörde dig på andra stories.
Du skämtar.
Alltså, jag hörde ditt skratt och ditt...
Jag dör.
Och då satt jag uppe i Sundsvall med halsfluss typ och slog för mig själv och tänkte, den där, hon har det bra.
Nej, men du skulle... Det var också när jag typ badade. Tjuhu! Slängde mig i vågen.
Men är det inte också när det var lockdown plus att du har en tvååring hemma, när man väl får tiden för sig själv? Man måste ju ta vara på den. Varenda sekund är viktig.
Varenda sekund var viktig. Ja. Och det måste ju ha med allt man har varit med om senaste åren. Men det var... Himlen har aldrig varit så blå. Mm. Maten har aldrig smakat så gott. Det har aldrig varit så goda drinkar. Musiken, jättebra. Älskar jag Ed Sheeran? Ja, det gör jag tydligen. Alltså det var...
Var Ed Sheeran där?
Nej, spelades ju. Och du vet, alltså det var ju ett otroligt vackert bröllop. Oh. Det var ju en barndomskompis till mig, Erik, som gifte sig med sin kille Johan, som är amerikan. Och vigseln skedde i solnedgången på stranden i Mexiko. Oh. Och de hade ju bara marskalkar i sitt bröllopsfölje. Alltså de snyggaste killarna du kan tänka dig. Fyra marskalkar var som kom in i smokings. Och sen så blev Johan gick in med sin mamma och pappa som lämnade honom. Och sen kom Erik med sin mamma och hennes nya man som lämnade honom. Och det var... Sen så... Eriks, en av hans bästa barndomskompisar, Jenny, sjöng. Jag menar, jag har aldrig brytt mig om den här låten. Man har ju skrattat åt den, kärleksvisan. Mm. Men,
Är det Sarah Dawn Finn?
Ja, du vet, som spelas på alla bröllop. Ja. Nej, men... Alltså, jag grinade. Det var någon sån här amerikansk kvinna som typ fick hålla om mig. För att jag grät så mycket. Hon bara, oh darling, du vet såhär. Oh. Nej men det var så starkt, du vet, i den där miljön. Och så på svenska med en sån här ren, klar röst. Helt plötsligt hörde jag texten.
Ja, den är ju jättefin.
Låt mig få bära dig när du...
när hoppet sviker, är det inte så? Ja. För du betyder...
för mig.
Och så var inte rädd. Jag går bredvid dig. Ja, den är ju... Det är exakt det man
vill säga. Nej, nu vill jag... Ja.
Nej, vi får inte.
Så låt mig få bära dig när hoppet sviker. Du betyder... står bredvid dig, för du betyder allt för mig. Och sen så dansade jag på bröllopet på det sjukaste sättet.
Alltså, du menar, alltså...
Nej, men det var...
Nu, alltså, hur man dansar man nu då? Jag vet inte.
Men jag vet inte heller, men tydligen, jag hade inte glömt. Jag var som en gaffeltruck som åkte runt.
Ja, det var liksom, det var ingen vals, utan det var liksom...
Det var hoppa, och helst ville jag att det inte skulle vara så mycket folk på dansgolvet, så att jag kunde röra mig på stora ytor.
Ja, jag ser det framför mig. Ja, det låter ju underbart.
Ja, och sen så lämnade vi... det här fina hotellet. Och på resan var också min stora syster med och hennes flickvän Linda. Och Linda är ju berest, alltså riktig gammal backpacker som har backpackat själv runt i världen. Gud. Inte som du och jag, Hanna. Tänk dig och jag själva.
Hjälp! Men någon här som kollar, men någon på gatan som ropar lite högt.
Nej, så hon är ju sån som verkligen... Jag är så bekväm. Hon är inte bekväm. Hon är redo att kämpa för att ta sig till ett bra ställe. Mm. Så hon hade ju kollat upp någon fiskebyrå någonstans. Mm.
Älskar det.
Ja, och fixa någon som kommer och hämtar oss och kör oss dit och sen fastnar typ med bilen i någon lervälling på vägen. Och jag kände, jag får hjärnblödning. Jag klarar inte av det här. Det är för mycket äventyr för mig.
Ja, jag fick ju några sms av dig innan. Ja. Så här, nu ska vi åka på någon mystisk väg här. I, liksom.
Och sen så kommer vi fram och du vet, det är bara vildhundar och hönor och tuppar som går runt på gatorna. Och det är den vackraste stranden och det är inte en människa där.
Mm.
Och det... Nej men, det var... Nej, det är det finaste stället jag har varit på.
Mm, gud vad underbart.
Och sen så bara låg vi på stranden där och badade i 4 dagar. Och, mm. Nej, det var en så otrolig upplevelse. Jag är så glad att... att Linda inte är bekväm och tar med oss på såna här saker.
Mm. Jag har 2 saker, en reflektion här. Jag tänker att vara på någons bröllop och inte vara närmst. Mm. Du är absolut barndomskompis. Mm. Men du är ju inte liksom... Ni har inte träffats på länge. Nej. Och du känner ju inte hans man. Eller liksom
nej,
sådär.
Och jag träffar ingenting om hans amerikanska liv.
Nej precis. Men att vara på någons bröllop, för det här har jag också gjort. Att man är på någons bröllop till typ Antons kompis. Och så är jag ändå den som visar mest känslor. Alltså jag skäms så mycket.
Men det gör man efteråt. När man är i stunden,
ja,
då skäms jag inte.
Då tycker man ju att det är helt man är ju bara i det. Man är ju inte så att man är poserande. Men det är det som händer sen för mig. Att jag tänker så här: nej, tänk om folk tänkte så här: gud vad hon poserar. Ska hon grina liksom? Och ska hon synas ta plats nu?
Tränger sig typ emellan Erik och hans mamma för att ja, du vet såhär. Ja.
Grattis! Men för det där har jag tänkt på också. Jag tror det här, nu jag är ju absolut inte en känd person. Missförstå mig rätt. Alltså, men jag kan ändå tänka att kanske någon på vissa bröllop jag varit på så här vet såhär. Ja, ja, hon bloggar eller hon håller på med Instagram. Alltså kanske... Jag är så självhatisk så jag tänker på att de himlar med ögonen åt mig. Och då också när jag är en person som har mycket känslor, precis som dig, och står och grinar till liksom, någon tjej jag inte känner. Liksom, då tänker jag också bara, efteråt se mig själv utifrån. Ja. Och tänker liksom att de tänker att jag vill synas även där.
Aha. Men jag försöker tänka så här, är man inte en väldigt tacksam gäst då?
Jo, det är det jag också känner. Man vill ju att gästerna ska grina.
Ska de inte känna någonting på ett bröllop? Vadå?
Varför har man kärleksvisan annars? Man vill ju liksom sprida kärlek.
Vill de att jag ska sitta och lyssna på ljudboken? Jag är med. Jag är en del av det här skådespelet, så känner jag.
Ja, jag är med. En annan reflektion jag hade. Det är ändå intressant så här, när ni åker så där utanför stadsmiljö.
Ja.
Och du nämnde hönor och tuppar och alltså, vildhundar. Men visst blir man rädd? Alltså första känslan är att man är rädd.
Ja.
I alla fall för mig. För jag tänkte, när jag gjorde Musikhjälpen och var resande reporter i Guatemala. Och då var vi så här, först var vi i Guatemala City. Och där var det ju massa hus och du vet, skyskraper. Och så här, jag visste att brottsligheten var ju hög där. Men jag var ju liksom inte så rädd. För jag tänkte, det här är ju en stad.
Ja.
För att jag är så himla dum i huvudet då. För det var ju, där det var riktigt farligt var ju i... Eller riktigt farligt. Men det var farligare så här, i Guatemala City. Men när jag... kom ut på, vi var ju verkligen på landsbygden, alltså vildhundar överallt och det var liksom, men folk hade det, var väldigt fattigt. Mm. Och där var min första känsla, så här, oj, här kanske det är lite farligt. Ja. För här är det ingenting jag kan identifiera mig med, eller här är ingenting jag kan förstå riktigt. Och sen inser man 5 minuter in att så här, men här, det trevligaste människa.
Ja,
alltså, vad är
men här var det ju också, det här var ju den säkraste lilla, alltså det hände ju ingenting i den här. Det var ju bara folk som levde i sitt stilla lilla lunk och hade någon liten restaurang på stranden. Eller, alltså det var så otroligt behagligt. Men givetvis blev jag livrädd.
Man är så dum.
Ja, man är så sjukt dum.
Du, Hanna?
Ja?
Vår goda vän Tradera är ju sponsor även denna vecka.
Tradera.
Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar du om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp, skulle jag säga.
Det är som, har de kommit på den här funktionen efter dig, eller?
Efter dig. Jag gör aldrig felköp. Nej, men så här. Du köper ett par, till exempel ett par skor. Mm. Och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera.
Nej.
Och så får man hem dem, och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Det är bra det.
Mm. Och då blir den annonsen uppladdad igen och den ser exakt likadan ut som annonsen när
man sitter och håller på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud vad smart.
Och så skönt för alla er som är nojiga för de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra? De måste vara så bra strateger eller du vet så bra produktutvecklare. Så det vill jag verkligen ge dem. För det kommer liksom nya funktioner som gör det så smidigt för oss. I slutändan. Cred till er som jobbar på Tradera om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar. Vi ska ju spara ihop nu pengar för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Jajamän. Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya eras. Nu blir det rens för mig igen. Alltså jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då, när jag ska vara så sval.
Nej. Jag ska göra mig av med alla svarta, så du får väl kläder så får vi köpa dem då.
På din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs. Och tennis är världens snyggaste sport, eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Alltså, det är så inne.
Estetiken, allting. Ja. Alltså.
Och våran sponsor, Maria Nila, de har ju alltid...
Stolta ambassadörer.
Ja, de har alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det är att vi... Du och jag har ju redan gjort det här då, eftersom att vi är ambassadörer. Vi har ju hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Jag, ni vet väl det. Alltså, är det någon som... Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använder jag ju också Silver. Det vet jag också. Och jag gillar ju den här, jag brukar ha den här lilla boostmasken Silver, tycker jag är väldigt bra för, så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, och nu så har de ju, nu. Alltså de har ju årets beauty bags som de alltid har.
Ja, de är så underbara. Och ge bort det present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beauty bags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serier. Alltså den här softa. Heal och Volume. Så att din och min finns ju då, Soft och Volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här, för att det är väldigt prisvärt. För i årets beautybag så får man ju en full size shampoo, balsam plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det verkligen passa på. Och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beauty bags, utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beauty bagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila.
Ska vi gå in på kvinnopodden igen?
Ja. Hur känner du inför kvinnopodden? Våran.
Vadå?
Nej men du sa det här, du skickade sms till mig.
Ja. Jag har haft PMS. Och jag kände att jag vill inte prata om det i podden. För att... Ja, nu blir vi ju liksom bara kvinnopodd. Ja, det är förlossning, det är liksom snippan, det är PME, mens. Men samtidigt, vad fan ska man prata om då?
Alltså jag tänkte på det så här, för jag frågade Johan, vad tyckte du om podden då? Jo, men han bara, men det var bra, men jag har hört det Johanna prata. Okej. Men hur tror du att Anton och Johans podd skulle vara?
Avanza. Marinblå. Overshirt. Håller jag på mitt tunnhårig.
Excel-dokument. Tänk dig liksom ifall det skulle...
Alltså, vi kan ju inte säga allt de säger, för det är för grovt.
Det är för grovt, men
de jobbar ju på samma företag också. Och vi hör ju deras telefonsamtal. De ringer ju varann en till tre gånger per dag.
Och då nu, till exempel... förlossningskrisen. Något som jag och alla mina kompisar pratar om nu. Pratar de med varandra, Antonija? Har du hört dem prata om det?
Anton har ju delat på Insta story.
Det var du som tvingade honom, det förstod jag på en gång. Mm.
Hans första story. Men jag behövde faktiskt inte, vet du. Jag sa så här, för jag har ju innan varit lite på han att så här, du, nu måste du ta ditt ansvar. För så här är det ju. Män lyssnar på män. Vi befinner oss i en kris. Alltså det har vi gjort länge. Alltså jag menar barnmorskor och födande kvinnor. Hur länge har vi inte liksom pratat om de här problemen? Att man inte får plats på förlossningen. Mm. Att det är långt att åka till förlossningen. Mm. Det är ju liksom pågått i 10 års tid. Och nu så verkar det ändå vara så att folk ifrågasätter det här systemet. Emma Molin skrev ju bra om det här, såg jag på Instagram. Hon, den här skådespelaren. Mm. Hon skrev ju att det är liksom ingen kris utan det är ett system. Ja. Det är så här det funkar. Det funkar så här i flera år. Och det är det här systemet vi måste bryta. Mm. Det är liksom inte någon plötslig kris som Nej. Har hänt nu.
Och det använder andra ord.
Ja, precis. Och det, jag och Anton har ändå pratat en del om det hemma. Och det är ju på mitt initiativ såklart. Att jag, även när jag pratade, du vet när man... I våras så var det mycket prat om mäns våld mot kvinnor. Mm. När det var, jag tror det var 4 kvinnor på så här 3 veckor som har blivit mördade av, i nära relation av en man. Då. Och då var jag också så här, du måste förstå att det, är så här, det krävs att du pratar om det här. För så är det ju. För män lyssnar på män.
Ja.
Män lyssnar inte på kvinnor. Det är 8% som blir, av män, eller av publiken som lyssnar på vår podd som är män. Ja. Alltså förstår du vad jag menar? Män brukar inte kvinnlig kultur heller.
Vad pratar de om då?
Vet du, det, alltså, vi har ju världens finaste killar och jag har själv en son och min pappa är underbar och så. Mm. Men det är, de har inte fått övat, de har inte fått... Det är liksom ganska förlåtande att säga att de har inte fått verktygen. De har liksom inte behövt
Nej.
Hitta dem.
För som du säger, vi ser ju våra killar som väldigt bra.
Ja.
Alltså vi gör ju, alltså, vi, som ungefär som att vi har tur... Alltså det är ju så vidrigt då. Alltså,
ja, det är alltså, helt...
Det är
så
här, de är normal, funtade.
Ja, precis. De städar mer än oss hemma. Och det är ingenting man ska vara liksom...
Glad över.
Nej, precis. Nej.
Eller stolt över.
Eller ens sitta här och så här, han är så duktig. Utan det är väl kanske att...
Man ska aldrig skryta Nej. Om att en kille hjälper till och ta hand om sitt barn.
Ja, exakt. Men gud vad snällt att de var barnvakt i helgen så jag kunde... ja... Så här, de, ändå vill man ju säga att de är bra på något sätt. Alltså det blir ju något så här humble brag konstigt med det här. Men det man kan önska från killar, alltså generellt, även från våra. Och så här, det finns ju jättemånga bra killar där ute, det vill säga normalt fungerande män. Och kanske är det verkligen de som bör ta lead i...
Som typ Johan och Anton.
Ja, som bör ta lead i den här frågan om förlossningen till exempel.
Johan ska faktiskt på någon... Säger man herrmiddag fortfarande?
Ja, men det... Du kommer att ha stripper där och sådär.
Med många grabbar på lördag. Mm. Då kanske jag ska skriva upp lite topics till honom. Kan du försöka ta upp de här ämnena? Ja. Och sen kan han återkomma och säga hur det togs emot. Vore inte det roligt?
Jo, det är skitbra.
Så tar vi det i nästa podd. Mm. Om det funkar.
Och det är så bra, för att Johan är ju en person som folk lyssnar på. Mm. Och det är ju även Anton. Liksom. De är ju... Ja. Ja, bra kompisar och sådär. Ja. Liksom. Men det som är lite synd med sånt där är ju att det kommer ju fortfarande komma från oss.
Ja.
Det är ju det. Man projektleder ju in i döden. Och vill liksom bara att såhär, så, engagera i det här. Känn i det här. Tyck om det här. Det finns faktiskt ingenting som gör mig mer irriterad. Och jag har förstört så många middagar och liksom stämningar och sådär. Du vet hur jag har hållit på.
Absolut.
Sen jag var 14 år. Mm. Satt i något klassrum och killar och liksom reta mig för att jag har blivit arg. Och var så här, då har det varit någonting liksom som jag tyckte var fel. Det där som, det är synd också, för jag känner att det där har ju liksom runnit ifrån mig nu när jag blev äldre. Jag
orkar inte. Va? Nej.
Jag vill nu så här, jag vill bara ha det trevligt och då orkar inte jag sitta ännu en middag och vara så här, hallå. Kan vi bry oss om det här också? Kan vi prata om det här?
Kan vi prata om mig?
Ja. Oh, jag vet inte. Och ibland så här, när man kommer in på så här politik eller den typen av frågor. Och jag umgås ju mycket med Antons kompisar. Så ofta är det jag och bara killar. Mm. Och då kan jag ibland vara så här. Men hallå, märker ni hur vi pratar nu då? Ja. Vi nämner aldrig att det är faktiskt bara killar som gör det här.
Ja.
Alltså som kostar samhället så här mycket pengar. För att det är faktiskt männen som slår sina kvinnor. Sina kvinnor, slå kvinnor, bolta kvinnor, eller slåss. Alltså, ja. Jag minns till exempel när Anton var ny på ett jobb som var väldigt så ett bra jobb, ett mansdominerat jobb direkt efter hans liksom, högskoleplugg. Mm. Där han var ju så, men väldigt, han var managementkonsult. Ja. Liksom, det finaste man kunde bli efter plugget nästan. Men, och mycket pengar och liksom en kanske machokultur kultur där. Och då samtidigt var jag liksom, var jag kanske i ett otroligt feministiskt skov. Ja. Och det där gick ju inte riktigt ihop i våra världar. Alltså de personerna jag umgicks med.
Feministiskt skov.
Ja, men jag var så arg. Ja. Jag pluggade ju genusvetenskap.
Ja, men, oj, ja. Då är man.
Jag hade på mig de glasögonen. Du vet, tänkte att jag sitter i en skolbänk. Mm. Liksom, det var väl då 2013 typ. Skitsamma. Satt där och fick höra om de så här stora strukturella problemen i världen. Så här, den vita mannen är den stora boven. Mm. Kommer hem. Möter Anton i någon kostym och portfölj. Som har tjänat pengar på kapitalism. Och typ... Oh. Ja. Ja, men du vet. Det var bara två världar som inte riktigt gick ihop.
Nej.
Och då var ju jag ändå... Så här, följde med han på AVS och så. Och han var så här, gullbjöd med, ville liksom att så här, inkludera mig. Så här, de är snälla, han var inte så arg. Så här. Men sa ju ibland innan också så här, ska vi försöka ha det kul ikväll? Jag sa, det får vi se. Jag tänker inte, ifall det är någon idiot där så är väl inte jag tyst. Men så vi satt på obaren, kom in och fler kostymkillar där. Och det var ju ändå så, det är sån
hierarkisk
miljö. Kom väl in någon sån toppdog. Som började prata liksom på ett sätt som jag var så här, men gud vad oskön.
Ja.
Jag tyckte ju det liksom. Och jag vet inte, så här, efterhand, jag kunde väl haft lite mer tålamod liksom. Framförallt för Antons skull. Men då, bara för att provocera så började vi prata så här, om politik typ. Nej, men... Och så, eller någon fråga typ. Och så han sa någonting om Gudrun Schyman typ. Jo, för att Gudrun Schyman hade varit hemma hos mig och haft den här housepartyt. För att jag höll i ett sånt inför valet då, 2014. Så då hade hon varit hemma hos mig och då bara, samma dag. Så att då började det var oundvikligt att komma in på ämnet typ. För jag tyckte att det var jättestort för mig. För att hon var ju där och då hade förklarat om fi, och då förstår du, då hade jag ju ännu mer de här glasögonen på mig. Och då slutar det ju med att så här, han börjar skratta åt så här, att hon, men väldigt översittande, liksom, att hon brände pengar i Almedalen och så här, ja, får visa att hon gjorde ju det för att visa på så här mycket pengar kostar män, samhället. Och då var jag så här, men det jag tycker att det ska vara en mansskatt. Ja, liksom.
Ja.
Det tycker jag. Och han var ju så här, han kom från ett helt annat håll och han tyckte ju typ att jag var nazist i princip. Ja. Hur fan kan du säga det? Alltså, du tycker liksom att jag ska betala mer. Men du kostar ju mer, då får du börja ta ansvar då. Får ju se dig själv som en person i en grupp. Alltså det var helt så. Ja, det vart inte bra.
Oh.
Gud vad jag surrar nu.
Oh.
Nu ska jag hålla käften.
Ja. Oh.
Men förlossnings...
Ja, just... Nej, men nu gjorde vi det igen. Ja. Ja. Vad vill du säga, Anna?
Nej, men nu har jag surrat så mycket. Det var bara skönt att komma hit och få tumma sig.
Ja.
Nej, men om förlossningen då. Ska vi bara sammanfatta lite. Mm. Men det vet ju alla som har fått barn. Oavsett hur man har fått barn. Mm. Eller ifall man har varit den som också har stått bredvid. Mm. Alltså den maktlösheten man står inför.
Nej, men... Jag, redan innan jag var diagnostiserad, det vet ju du, men jag var ju alltså jätteförlossningsrädd. Mm. Jätte. Det var verkligen inget, alltså jag tänkte inte ens på, alltså jag kunde inte ens gå till tanken på att jag skulle föda ett barn. Nej. Typ. Och sen så blev ju jag diagnostiserad och då var det ju att jag fick, jag träffade ju min... Alltså läkare som skulle förlösa mig en gång i veckan fram tills att jag, tills att hon förlöste mig. Det var ju kejsarsnitt, men. Mm. Och så trygg och så fin upplevelse som jag hade. Och det hade ju också med det där att jag fick träffa då Dr. Maxwell varje vecka. Och det förändrade ju allt för mig.
Mm.
Det gjorde verkligen det. Och det är ju bara trygghet. Och att, så när jag hör om mina vänners förlossningar när de ligger typ själva, alltså typ de, alltså själva i ett rum och utan att knappt någon är där.
Mm.
Alltså det är, jag vet inte hur, om jag skulle kunna återhämta mig från det om jag är ärlig.
Nej.
Jag,
det är ju, det skapas ju trauman på
ja, men hur föder man, vågar man föda barn igen? Eller jag... Mm.
Nej, jag vet inte heller. Det var det här jag var satt och var ledsen över. Jag lyssnade på Kate Bush, This Woman's ja. Work. Mm. Från den här She's Having a Baby-filmen med Kevin Bacon är det. Jag vet inte om du har sett den.
Vilken är det?
Men det är ju den scenen när den låten är. Mm. Är ju att de ska ha barn. Mm. Och han har varit kanske inte en kanonkille. Han har inte vetat liksom. Han har varit egoistisk. Mm. Och, ja, och så är de på förlossningen. Och så ska hon föda. Och så blir det liksom ja, men som det ofta kan bli. Eller som det är såklart. Allting kan hända när man föder barn. Ja. Och så ser ju han henne liksom vara så utsatt och han, ja. Han kan inte göra någonting. Det är nej, helt utom
han ser bara ja,
han ser och så det här han förstår så här, vad fan har jag hållit på med? Så allt jag inte hunnit säga till dig, allting jag inte hunnit önska dig. I know you have a little life in you yet. I know you have a lot of strength left. I know you have a little life in you yet. I know you have a lot of strength. Ja, men den låten är så himla fin.
Ja, den är ju det.
Och den säger, jag tyckte, när jag satt och lyssnade på den på bussen. Det är tur att jag har de här nya tonade glasögonen. För tårarna var bara rann då. Och tänkte liksom att sånt stöd Anton var för mig. Och så liksom fint förlossningsminne jag ändå fick. Mm. Trots den här jävla pisskrisen. Och att den här barnmorskan var tvungen att springa mellan mig och en till föderska, men hon var andra gångens föderska, så att hon var nerprioriterad. Mm. Och då kan jag också få lite så här dåligt samvete, för jag skrek ju efter den här barnmorskan hela tiden. Och var ju så här, vart är hon? Lena måste komma. För att jag var ensam då med en underbar undersköterska, men hon var inte tillräcklig för mig.
Nej.
Och jag kände liksom att det här, jag var ju aldrig ensam, utan jag hade ju alltid någon. Men Lena var ju det enda ankaret jag hade. Mm. När hon kollade mig i ögonen och sa så här, du vet, apropå en sjuksyra sa till dig, så här, you got this.
Ja.
Så var det ju verkligen till, när jag, du vet, man bara så här, känns som att man ska klyvas på mitten och att man inte vet hur man ska ta nästa andetag. Att då någon kollar på en och bara...
Hon fångade upp dig.
Ja. Och trodde och skojade mig med mig och liksom hittade vem jag var. Liksom. Ja,
alltså, det är jättekul att höra att Anton var ett bra stöd för dig. För alltså, Johan, han var... jag hade kunnat säga, vet du, du kan gå härifrån.
Ja, men det är så många, det är så, absolut. Och det är ju vad man har.
Som,
liksom...
Jag vet inte hur jag ska förklara det som ens. Han såg ut som en droppställning i rummet.
Nej, men och du vet det, alltså, Anton är ju, han, det är absolut, man ska inte sitta och skryta om skille. Det är också så oklädsamt. Men Anton har många brister. Men det som han är verkligen för mig i sådana där situationer. Han bara fixar.
Mm.
Och jag är så van att han fixar åt mig också. Så det där var...
Ja, men om man inte har en doula pojkvän, då behöver man
vården. Men alltså, det är klart att han... framförallt så här, jag tror att Anton behövde att barnmorskorna var där. För att han skulle kunna vara ett stöd åt mig också. Det är ju verkligen viktigt. Och det här vi... Så verkar vi ju sitta och säga här att så här, det är viktigt med barn. Alltså, det här vet ju alla. Och det är väl det man kanske vill så här, för killar. Att de ska engagera sig i den här frågan. För det är då det kommer hända något.
Ja.
Så här, hur kom de? Jag vill också vara så här, hur kom du till världen? Vad tror du att du... Varför står du här då i slips och kavaj? Och säger att vården funkar perfekt. Tänk ett steg längre då. Fan.
Åh, fy.
Usch. Man kan inte traumatisera kvinnor på löpande band.
Nej.
Och framförallt kan man inte riskera de här små, små, små bebisarna. Så det är ju...
Nu när jag var i Mexiko så var det ju också det här Días de los Muertos. Du vet, det dödas dag.
Mm.
Vet du vad det är för någonting? Ja. Jag vet inte exakt, men det är ju när de bygger upp de här altarna. Och så man tror ju, det är ju verkligen folkfest.
Kul att jag säger, ja. Men jag har... Ingen aning
du, men du vet när de har de här skelettsminkningarna. Och de tror ju att det döda kommer tillbaka den här kvällen.
Mm, okay.
Bland annat kanske för att hämta saker som de behöver på andra sidan. Men också, ja, jag kan inte det exakt. Men man bygger ju också då upp altare. Där man ställer saker, alltså bild på då den som inte lever längre. Det är mycket blommor, frukt, kanske deras favoritdrycker. Det står en liten, ja. Och då i alla fall så, det var ju, alltså det är sån fantastisk högtid verkligen. Och det är en folkfest. Det är inte sorgligt. Alltså det är vackert. Alltså, och alla färgerna och blommorna och de här altnarna. Alltså det är sånt fint sätt att minnas de döda.
Mm.
Och då när vi var i den här lilla byn så var det i, liksom på torget där så hade de byggt upp, alla hade byggt upp altare. Och då var det ett tjejgäng som hade byggt upp. Alltså. Då satt de där i de här sminkningarna, blomsterkransarna. Och så hade de byggt upp ett altare för sin kompis som var född 1996 och så hade hon dött 2019. Alltså det var det vackraste jag sett. Mm. Och de satt där och festade i hennes ära. Mm. Runt plaststolar, spelade musik. De hade ställt en liten tequila shot. Det var en taco. Mm. Det var lilla favorit.
De hade ställt shotten till kompisen.
Kompisen på hennes altare. Det var favoritklänningen som låg på backen. Ett litet läppstift. Alltså, nej men, alltså det var så fint. Och de satt där. Och jag, då stod jag där och grinade och igen bakom. Alltså jag... Men det var så otroligt fint sätt att verkligen minnas de som man har förlorat. Döden är ju jätte... Alltså, jag tänker bara hur vi är här i... Hur vi förhåller oss till döden. Alltså, vi vet inte ens hur vi ska göra.
Nej, vi pratar inte
vi om pratar det. Inte om det och sen så är det...
Allhelgon är ett trist gravljus och man står och sörjer.
Nej, men här är det färdig fest. Mm. Och de här bilderna bara som man ställer upp. Att man får titta på dem och prata. Mm. Ah, jag vet inte, det var så starkt. Och just det här tjejgänget.
Mm.
Och såklart hade de... det var så vackert alltihop. Hur de hade lagt ner tid på det här altaret till henne. Och just den där klänningen som låg där. Så var hennes då favorit antagligen. El último de mi madre llorona y el primero.
Det tror jag, det hjälper ju säkert en så mycket i sorgen att, alltså, att få känna alltså, lycka eller vad, det är så starkt ord, men alltså känna någon liksom uppåt känsla och ändå i minne.
Ja, men man minns.
För det där minns jag när min farmor gick bort, min spontana reaktion, det var att jag gick till systemet och så köpte jag en punch, för min farmor drack alltid punch.
Ja, det är precis så.
Och så, gick jag och köpte en korsordstidning för vi löste så mycket korsord. Och så satt jag hemma ensam och lyssnade också på Snoddas.
Ja, för hon tyckte om.
Och drack punch och läste ett korsord. Och då hade jag ändå ganska kul med mig själv. Så jag var till lite så, ja men du vet, sitta och dricka punch på ljusan.
Men det var ju det precis det de gjorde.
Jag vet inte, för mig var det bara så här, för hela min familj var uppe i Sundsvall och var med liksom, när farmor dog och så här, det här liksom, det var så fint och bra för att hon var så gammal och det där är ju, liksom, jag vet inte hur det är att sörja någon som tar sig från en för tidigt. Nej. Så jag kan ju inte jämföra.
Inte jag heller.
Så jag vet, alltså man kan inte veta hur sorg känns, men jag fick liksom jag fick känna lite av det i alla fall, för min farmor var ju
väldigt,
liksom,
nära.
Väldigt nära mig. Och det där sättet tror jag är så himla...
Jag tror också på det.
Givande, för jag tänker på den där stunden. Jag grinade ju jättemycket. Men kände samtidigt att... Såhär,
ja, det var skönt.
Ja, det var fint. Skönt. Ja. Det var inte liksom bara mörk. Nej. Det gjorde jätteont, men det var också...
Hon fanns med.
Ja. Och det är intressant, för min mamma är ju väldigt... Jag återkommer ju ofta till henne. Hon är väldigt närvarande i mitt liv. Och hon, sen jag var barn, har ju jobbat på... ålderdomshem hela sitt liv och sjuksyra. Och hon har ju pratat liksom om vikten av att se en person när den har gått bort, att faktiskt få se den död för att förstå det.
De säger ju, alltså de flesta så här, psykologer och så som pratar om död säger att det typ borde vara öppna kistor.
Ja.
Att det finns ett syfte med att se att de faktiskt är döda och att, ja.
Precis, att man man förstår ju varför det är stängda kistor, man förstår varför vi inte pratar om döden, för det är ju jobbigt, det är ju piss, det är ju dödsångest, det är liksom, det är jättehemskt, men jag tror att det finns någonting i det där, alltså som mamma då alltid sa. Att som, till exempel när min farfar dog när jag var 11, då ville ju inte jag följa med och kolla på han. För jag var 11, det var läskigt. Mm. Mina stora syskon åkte, men inte jag. Jag vägrade. Och nu när farmor dog, då, det här var ju ändå 5 år sedan kanske. Och då så var ju inte jag där. Nu gick bort, men det är varför jag skrattar, för att det är så lustigt på något sätt. Att min mamma fotade ju då med farmor när hon var död. Hon var så finklädd, kammad och hade på sig sin finaste blus och sådär. Och skickade då till mig, alltså på sms, en bild på min döda farmor. Och så frågade jag givetvis innan. Ja. Liksom, och, så där. Men, och det där var så viktigt för mig, för när jag satt och drack den där punchen också, då kollade jag på den där bilden. Och du vet, det var viktigt att jag, liksom, jag zoomade in och liksom, lilla farmor, hon ser kall ut, hon andas inte på här, utan hon är död. Ja. Och, men det som var så sjukt att jag ville ju inte förlora den här bilden, för den var så viktig för mig.
Ja.
Så jag tänkte, hur ska jag kunna behålla den?
Utan att den dyker upp i så här fel. Så.
Men då var jag tvungen att, då har jag sparat den på min Google Drive. Mm. Men problemet är att den ligger ju då, och Google Drive är ju någonting jag jobbar hela tiden, så att kanske typ en gång i veckan
så dyker hon.
Det är min döda farmor. Det är så jävla... Du vet, det är någonting
som,
med kontrasten att sådär, sitta och jobba på en dag, min nya Mac typ, och sådär, det är teknik, och så bara... Puff.
Men vet du vad jag känner nu också? Du får ju... Om jag dör, du får ju ta... Johan, hur kommer det här altaret bli?
Nej, men...
Och så, nej men alltså, tänk också när Florence frågar, hur var mamma? Snygg, snäll, rolig. Jo, men
vi kan inte prata om det här, du kan komma och grina. Men jag kan lova dig, om du går bort före mig, då kommer inte vara någon risk att Florence inte kommer veta
nej,
vem du var.
Nej, bra. Nej.
Det kan... kommer vara... Det är riktigt lyxiga grejer på altaret.
Bra.
Det kommer inte vara något liksom rosta altare.
Nej.
Nej.
Tack, det var det enda jag ville veta. Bra.
Jag behöver något för magen, Nia. Och då är jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu, för nu har jag haft stora magproblem. Mm. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behovsanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående.
Ja, ja.
Och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja, och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att du måste äta D-vitamin och C-vitamin. Och det visste jag ju, men nu är jag ändå bara gjort det då. Men nu är det bara magen kvar. Alltså, förstår du? Nu är det något kärl med magen. Så att jag ska gå in på behovstestet och bara se om det finns någonting på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa. För det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född, eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har ju fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna. Att du vet att man på varje morgon tar alltså de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså det är en bra rutin föder andra goda rutiner, som man brukar säga.
Mm. Säger de det på Great Earth?
Ja, men ta den slogan och äg den. Vi har ju rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad.
Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection.
Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom... Första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansikte och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar.
Mm.
Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Oh. Och jag gillar också doften. En mjuk doft av, är det kokos? kokos, va? Ja, det är kokos ja. Som doftar.
Mm. Alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Ah. Förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där, vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Ja, nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inga breakouts eller någonting av den. Alltså, jag går i god.
Ja, så att det, och vi har ju en kod, va? Så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret 25. Då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden surret 25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till MAS som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MAS.
Tack MAS.
Jag kollade på en dokumentär igår.
Ja,
på SVT. Om Spice Girls.
Åh, oh, den var jag sugen på att se. Mm. Var den bra?
Jag har, egentligen har jag så mycket att säga om det.
Mm.
För att det var, det var så mycket känsla. Jag vet inte ens var jag ska gå in, för det finns så mycket. Men egentligen så var det så fint att se. För du och jag, vi var ju den åldern där det var... Alltså var man målgruppen eller var man målgruppen?
Hur mycket pengar la man på Spice Girls-kort?
Nej, men alltså det var sjukt. Så att jag blev väldigt berörd. Det finns mycket att säga om det. Men för mig som 11-åring så vad betydde ju dem så mycket. Mm. För det blev coolt att vara en tuff tjej. Som tog för sig. Jag behöver inga killar.
Nej.
Alltså så blev man.
Ah.
Och man skulle liksom gå i grupp och vara så här högljudd.
Ah, nej, men det var... Tänk alla Spice Girls-grupper man hade. Vem är du? Är du Mel C?
Ja, och att man tog plats i klassen. Nu ska vi göra uppträdande varje måndag med en ny Spice Girls-låt. Så hade vi det i våran...
Fan,
killarna
underbart.
Får bara backa.
Ja. Det är helt underbart.
Ja.
Och det var en tjejgrej för tjejer. Och man skete vad killarna tyckte. De fattade inte.
Nej, men, och det var som jag pratade med Johan i morse. Och han bara, så här var det, Linnea. Som kille var man tvungen att ge sig in i Spice Girls-världen också för att... Den enda gången kanske de killar har tagit en tjejgrej för att de var tvungna att få vara med i gemenskapen. Annars är vi alltid tjejer som försöker... Ha. Du vet, vi får anamma killgrejer för att få vara med. Men nu var det killar som behövde köpa Spice Girls-kort för att få vara med i sammanhanget.
Gåshud.
Ja, jag vet. Det är gåshud. Och att första låten, det är så här... Sen var ju det där en industri och men hur många är inte som inte använder feminism nu som för att sälja saker? Spice Girls gick i bräschen.
Ja, och alltså syfte före, alltså syftet då, det hjälpte, satt vi i Timrå och Sundsvall och kände
girl power.
Ja, sigga
Och då var det, de sitter, det här är ju innan, de blev ju ihopsatta som grupp. Och så sitter de liksom och träffar alla producenterna och bara, vi vill inte att första låten ska handla om kärlek. Alla låter handla om kärlek. Det ska vara någonting annat. Och första låten Wannabe, det handlar ju om kompisar.
Ja.
Det är så starkt. Och sen så händer det ju jättemycket. Jag menar, det blir ju interna bråk. Jerry hoppar ju av.
Mm.
Men så är det också väldigt starkt. De släppte ju 3 skivor. Men sista låten på sista albumet som de släppte, den handlar ju också om vänskap. Den heter ju Goodbye. Och den kanske handlade om när de säger farväl till Jerry, jag vet inte. Men det är också så fint, det var som en cirkel som slöts. Och nu också tycker man att ni borde se den här dokumentären, för att så som de blev behandlade, det är av den brittiska pressen. Det är så fruktansvärt. Det är personangrepp, det går inte ens att beskriva. Jag grät när jag tittade, för att det är så hårt. Men jag tänker nu där de är kanske i sitt liv idag, så kanske de ändå kan se tillbaka på det här. Jag kommer ihåg att jag läste någon intervju av Victoria Beckham i Vogue.
Mm.
Och hon kan nog ändå se tillbaka på Spice Girls-tiden som var mycket hon fick ändå. Även fast det var nog jättetufft också. Men att vad det har betytt.
Mm.
Och nu som de kanske är mogna, vuxna kvinnor de är.
Mm.
Ser vad det faktiskt... Jag har inte sett sista delen av dokumentären. Så jag ska...
Ja, är det flera delar?
Ja, det är 3 delar. För det var så sorgligt också sen. För att i den här dokumentären så pratar de om att det här blev ju en rörelse.
Mm.
den här lite burdusa kvinnan som tog plats och var högljudd. Och sen blev det ju en otrolig backlash. Mm. Och fokus på, du vet, alla de här veckans nu zoomar in på celluliterna. Ah, alltså det var ju det som kom efter typ Spice Girls-eran. Mm. Alltså kvinnohatet var ju typ bara större och man ser, du vet, de här Trini och Susanna, du vet, de som stylar om. Då visar de något klipp därifrån och de säger bara, usch, det värsta en tjej kan göra det är att visa sin mage typ. Usch, jag hatar Spice Girls för att de fick tjejer att sätta på sig crop top när de har typ magar.
Alltså, ja, det är fy fan. Ja. Alltså, hur, och, liksom, och det är ju inte så här, Trini och Susanna är ju bara en del av systemet.
Ja.
Men det är ju intressant då att det, hela tiden, man ska hela tiden gå tillbaka till att kontrollera kvinnor.
Ja.
Så när man gör lite revolt, när det verkar som att 11-åriga tjejer, De vågar gå sin egen väg nu. Eller de blir inspirerade av det här.
Mm.
Då är det som att det per automatik bara måste sopas tillbaks. Mm. Nu kommer oskulds Britney här och ingenting ont om henne heller. Hon var ju också bara en del av...
Ja.
Hon gjorde ju sen alltså mycket bra också för feminismen. Alltså jag menar, hon gjorde ju andra grejer som kanske var... Och blev behandlad som skit. Men apropå Spice Girls också, så det finns ju någon så... det kanske var Dyngbaggegalan som lade ut det. Men som... en intervju med unga tjejer, alltså som det var väl så här 80, födda 88, 86
som oss.
Och det var ju också då på, ja, men på 90-talet så intervjuade de dem, och då är ju, man har ju liksom avsmaken hos reporten som frågar de här tjejerna, men, så här, men då är det här verkligen girl power på riktigt så här, och så 11-åriga tjejer ska stå till svars också. Man känner bara så här, låt dem vara för helvete, låt dem ha ett intresse. Låt dem tycka att det här är kul. Och det är så här, att, tänk att det folk provocerades av är ju att de här, alltså att Spice Girls klädde sig också kort, eller liksom att de visade kroppen. Och det var ju liksom någonting med det. Jag tänker att det är liksom en kjol kan provocera.
Och så, innan hade man ju också bara trott att det var typ manlig åtrå som skulle sälja skivor. Alltså det var ju bara det de trodde. Det var väldigt sällan ett tjejband fick det här genomslaget.
Mm, mm.
Men nu så skulle man skulle vara som dem, man skulle se ut som dem.
Mm.
Och ja, banbrytande.
Och varför de blev också så hånade, eller som många artister som bara har en väldigt stor kvinnlig publik. Till exempel Justin Bieber kan man ju ta som ett exempel. Alltså när det är många tjejer som älskar en viss grej, då blir det långt ner i status. Jämfört med Bruce Springsteen som har en stor manlig publik, the boss. Alltså det är så här, han är ju så kreddig i alla rum. Medan så här, Justin Bieber, Spice Girls och One Direction och så vidare. Alltså att man har, när man har en kvinnlig stor publik, då direkt tappar man status. Det är ju sorgligt. Men det där börjar ju förändras, känns det som.
Absolut.
Mm. Gud, är det här feministpodden 2.0? Jag ska se den där. Bra tips. If you wanna be my lover,
du vet vad jag tycker om Sonos.
För de som inte vet, Sonos är ett ljudsystem.
Folk som har Sonos ljudsystem är väldigt nöjda. Problemet är att det funkar inte. Man har lagt en förmögenhet på något som inte fungerar. Varje gång jag är hemma på fest eller middag hos någon som har Sonos, så blir det tystnad. För att det är något som inte funkar.
Jag vet! Jag är ju tvingad att ha det här systemet!
Jag har ju sagt att på ditt bröllop så kommer Robin på support på Sonos vara en av brudtärnorna. För att, ja.
Det funkar inte. Hur kan man... Så här, det är ju givetvis inte jag som har köpt de här högtalarna, det fattar ju ni också.
Men hur kan killa vara så nöjd med Sonos? Det,
alltså, det läggs av.
Det sitter
på, vad fan, kommer musiken bara från sovrummet? Ja, då har en högtalare lagt av i kök. Ja, det är liksom, ljudet flyttar ju så plötsligt hör man liksom någon sjunga in i alltså det är så opolitligt så att det finns inte. Och de är ju svindyra de här högtalarna. Ja. Men det är ju någonting med appen. Och jag säger det här till Anton.
Jag har också sagt det till Anton. Anton blir ledsen. Jag ser att han tittar på mig med... Alltså det blir liksom...
Han blir kränkt. Han blir djupt kränkt när någon pratar illa om hans son och system.
Och det är så här, nu när jag var uppe i Sundsvall när vi bodde hos Antons föräldrar. Hans pappa är ljudintresserad, jättemusikintresserad. Mm. Har ju liksom bra högtalare son och så. Mm. Det är liksom, då är teorierna om varför de lägger ner det ju så många. Det är, så här, är det för att vi alla fyra sitter vid köksbordet nu? Är det, det är så signalen här som så här, vi måste flytta routern? Alltså det är liksom någonting.
Alltså, vilken jävla skit!
Kan man få ha en sladd?
Docka i.
Docka in. För jag måste säga, jag har en bluetooth-högtalare. Den funkar absolut bättre än Sonos. Den är jag inte helt nöjd med.
Men min bluetooth, alltså,
Bose. Det är ett väldigt svårt ord att säga.
Bluetooth-högtalare. Bluetooth. Den har ju också kränkt mig på andra sätt. För ska jag säga vad de har? Mm. Ett minne som en elefant. När jag var singel och dejtade killar, det var ju ofta att de men får jag spela lite musik? Så connectar de ju på liksom på högtalaren. Mm. Det glömmer aldrig högtalaren. Så det var ju en kille som jag var väldigt kär i som dumpade mig. Du, ett år efter kunde ibland Bosse, som jag kallade den, connecting to Thomas iPhone. Liksom du sa att mitt i natten kunde den börja ropa liksom, connecting to Thomas iPhone. Det var som ett hån.
Han är inte kvar här. Han dumpade mig.
Fattar du inte det? Tyst.
Jävla. Och det värsta är ju när man har råkat koppla upp sig och man ska kolla Instagram. Och man sitter och med telefonen och höjer och höjer och höjer. Liksom, vad fan är den här storyn? Jag hör ju inte Happy Young Kells story här. Vad fan är det för fel? Och då är det Anton som har typ högtalaren in i badrummet när han duschar som får höra typ så här, någon tjej skrika. Ja, det är krångligt.
Det är det.
Gör bättre. Jag känner ofta när man pratar ju ofta med saker som kränker en. I alla fall jag gör det. Speciellt när man har PMS.
Du menar ting?
Alltså, ja, ting. Jaha, Så jag pratar ju ibland med Sonusen och bara så här: du har ett jobb. Du ska spela det jag ber dig spela. Det är liksom, det är så pinsamt också. Jag kan liksom, det där tror jag att du och jag är olika. Jag har ju så stora reaktioner i min ensamhet så att du... Det är pinsamt. Alltså hur jag beter mig.
Fast jag är mer, alltså teknikstrul är ju det. Det är typ en av få saker som får mig att börja gråta. Alltså jag skulle kunna lägga
mig under... Jo, men du vänder inåt. Ja. Du går och lägger under täcket. Ja. Du har en klädsam, en elegant ilska.
Jag är verkligen går och lägga mig under täcket. Och... Ja. Nu kommer inte jag fram någon mer.
Det här tog på kraft.
Det här tog på kraft. Bli Madickens mamma.
Medans, vad blir jag? Jag blir väl... Madickens granne. Riktigt stora. Jag blir ju, nu, min nya grej är att jag blir kränkt av mina hårklämmor. Nu när jag har PMS och jag skriker så mycket. För jag tappar ju bort dem. Och det är ju Nisse som går runt. Han tycker om att bita på dem. Och så lägger han dem någonstans där jag inte hittar dem. Och det är min nya grej. Jag vill alltid ha en hårklämma hemma. Jag tycker det är så skönt. Och de är alltid borta. Och då, när jag hittar dem, då är det som att jag liksom pratar med hårklämman. Det är som helt... Jag skäms ju efteråt lite, men det är som att jaha, där låg du. Vad bra. Nu när jag har missat bussen också, jag har gått runt 10 minuter och letat efter dig. Man ser också hur den ligger. Alltså, man ligger liksom,
den liksom som en liten mun nästan.
Slå mig inte, förlåt. Nej, det blir ingen Sonos på bröllopet.
Alltså, nej. Åh, oh, vad härligt det var att träffa dig igen. Jag saknade dig så mycket.
Jag saknade dig jättemycket, Nia. Jag tror varför min PMS var värre den här månaden var för att du inte gick åt fotom.
Nej, jag hade ingen uppkoppling knappt.
Nej.
Det var hemskt.
Du var inte där.
Nej, men det kändes inte bra faktiskt.
Hur var det att träffa Florence lite snabbt?
Alltså, det var så... För att jag kom ju hem på natten. Och sen så kom ju hon in i sovrummet på morgonen. Och så märkte jag liksom att hon bara stannade upp. Och sken upp som en sol. Och så hoppade hon upp i sängen. Och så klappade hon mig på kinden. Lilla mamma. Så lilla mamma.
Lille tjejen. Hur jag saknar henne också.
Ja.
Ja, vad underbart att du hade det bra.
Det var jättebra. Mm. Och det var jätteskönt att komma hem också.
Mm. Och... Nu blir jag hemma ett tag.
Ja, nu blir det ingen resa på flera år, känner jag. Det är jobbigt att resa.
Ja, jo. Jo, tack.
Tack alla som lyssnar.
Ja, det betyder jättemycket för oss.
Ja. Nej, jag tror inte ni förstår hur mycket det betyder för mig.
Nej.
Jag har inte ord som kan beskriva det riktigt. Men, och ni får jättegärna börja följa vårt Instagram-konto.
Ja, vi måste börja lägga upp lite... Vi har inga stiltips den här veckan.
Det får just
vi...
det.
Ska vi avsluta med this woman's work?
Ja, men det kan vi göra. Mm. Tack för att ni lyssnar.
Tack.
Puss och kram.
Puss. Pray God you can go. I stand outside this woman's work. This woman's word. Ooh, it's hard on the man. Now his part is over. Now starts the crown of the father. I know you have a little life in you yet. I know you have a lot of strength left. I know you have a little life in you yet. I know you have a lot of strength left. I should be crying, but I just can't let it show. I should be hoping.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Gud vad jag surrar nu.
Ah.
Nu ska jag hålla käften.
Ah.